Du lyssnar på Bli säker-podden och nu har det hänt igen. Eller inte, för det hade nog redan hänt.
Vad i hela friden är det du står och svamlar om här, Peter?
Jaha, det handlar ju om att AI-agenterna, ja, de anfaller igen. Eller så hade de redan gjort det när vi pratade om det senast.
Precis, men då visste vi inte att det hade hänt och det visste inte de som drev de här autonoma AI-agenterna heller. Så det som är en nyhet nu veckan, det är sånt som redan hade hänt när jag tappade bort mig helt där. Det är lite som den här klassiska Tage Danielsson-sketchen med Harrisburg. Ja, det var ju där det hade hänt. Hur som helst, det här är det tredje avsnittet i vår lilla serie om AI-agenter som attackerar verkliga världen. Ni behöver inte ha lyssnat på de två tidigare avsnitten för att hänga med, men vill ni göra det så är det avsnitt 361 och 362, det ni lyssnar på nu. Det är avsnitt 363 av Bli säker-podden, som precis som vanligt produceras av Nika Systems.
Inspelat den 6 augusti, släpps den 7 augusti. Vi börjar dock med att återkoppla till någonting vi pratade om i poddavsnitt 361. Där LG, det var inte LG som gjorde det, men i alla fall appar på LGs tv-apparater hade en tendens till att tunnla ut, ska vi kalla vår internettrafik.
Ja, inte vår internettrafik. Det hade varit helt okej om det var vår egen. Problemet var ju att det var någon annans internettrafik.
Ja, men LG-tv-användarna, om det laddades hem vissa appar på dessa tv-apparater där du kunde så att säga få de här spela gratis då, bara du gick med på det hela.
Precis. Låt oss använda din internetuppkoppling så slipper du se reklamen. Ett avslöjande som Spur Intelligence kom med. De nämnde då att de också hade hittat liknande appar på Samsungs tv-plattform, och nu i veckan så publicerade norska Mnemonic en längre genomgång av just appar på Samsungs tv-plattform som hade det här inbyggda stödet för att tunnla ut trafik från samarbetspartners uppkopplingar. Företaget Bright Datas kunder egentligen. Bright Data sålde möjligheten att tunnla ut trafiken via hemanvändares tv-apparaters internetuppkopplingar. Det som är lite speciellt här, det är att Samsung, de hade i sin appbutik till och med gett utmärkelsen Editor's Choice till en av de här apparna. Pac-Man-spelet som vi pratade om. Så till och med Samsung tyckte att men det här, det är en bra app. Och då får man ju ifrågasätta hur pass mycket tankemöda och arbete de lägger på att utse Editor's Choice-apparna där. Men hur som helst, det uppmärksammades. Och nu i veckan så gav Samsung en liten kommentar till TechCrunch angående just den här företeelsen. Och de sa så här, fritt översatt till svenska:
vi har redan begränsat nya appregistreringar som innehåller sådana proxyfunktioner på vår smart tv-plattform. Vi håller för närvarande på att införa strikta utvecklarregler för hela plattformen som uttryckligen förbjuder SDK:er för residentiella proxytjänster, och vi arbetar med att identifiera och ta bort alla appar som för närvarande finns i vår butik och som innehåller dessa komponenter.
Mm. Och rekommendationen som vi ger med anledning av det här är såklart att titta på den där nätverkskabeln som sitter i smart-tvn och helt enkelt koppla ur den. I och för sig, det är nog inte så många som har trådbundet ansluten tv. Låt bli att koppla upp era smart-tv-apparater till internet ifall ni inte måste använda. Om ni inte absolut vill, låt bli att koppla upp dem mot internet. Och ifall ni får frågan, godkänner ni att vi tunnlar ut våra partners trafik genom din internetuppkoppling mot att du slipper se reklam? Fundera väldigt noga på att säga nej på den frågan.
Mm. Ibland känns det som att vi lever i en värld då vi endast kan lita på Apple, att de hanterar vår integritet och våra uppgifter med sundhet.
Ja, och då kommer vi in på veckans andra nyhet som alltså är nej, det kan vi inte. Vad är det som har hänt? Jo, Apple, de har ju en sån här e-post-alias tjänst som gör att man kan dölja sin riktiga mailadress när man registrerar sig på nyhetsbrev till exempel. Och det är någonting som vi har rekommenderat, att använda en sån här e-post-alias tjänst så att om din e-postadress skulle säljas, då kan du helt enkelt fimpa det e-post-aliaset och då slipper du få massa reklam till det. Och Apples lösning har faktiskt varit extra bra ur ett perspektiv. Den har ju varit dålig ur det perspektivet att den har varit låst till Apples plattform. Men den har haft en väldigt stor fördel. Och det är att aliasadresserna har slutat på @icloud.com. Om vi kollar på de tjänster som vi har rekommenderat i övrigt, till exempel Simple Login eller AnonAddy, numera Addy.io. De har ju domäner som alltid används uteslutande för e-postalias. Så om du registrerar en sådan adress, då är det uppenbart att det är ett e-postalias. Det är inte en riktig adress. Och det gör att det finns vissa webbplatser som helt enkelt har spärrat de här domänerna. Så det går inte att registrera sig med en adress som slutar på till exempel @simplelogin.com eller io, vad det nu är. Jag har ju löst det genom att jag har e-postalias som slutar på @temp.nickasystems.com.
Undra vem det kan vara som skickar från den domänen.
Eller tar emot mejl på den domänen. Och det är ju nackdelen med att om man sätter upp en egen domän, då försvinner det problemet, men i gengäld så offras anonymiteten. För det är bara 3 personer i hela världen som kan skapa adresser som slutar på @temp.nickasystems.com. Men i alla fall, det var den stora fördelen med iClouds lösning, att domänernas e-postadresserna slutade på icloud.com och ingen stor webbplats kan ju blockera alla mailadresser som slutar på @icloud.com, för det är ju de riktiga iCloud-adresserna också. Tyvärr har Apple meddelat att de ska ändra på det, så nu under sommaren så ska de här aliasadresserna börja sluta på @private.icloud.com istället. Så där förlorar den här lösningen sin fördel som den hade. Hur som helst, inte det vi ska prata om. Vi ska prata om att det har funnits en sårbarhet i den dessutom. En sårbarhet som upptäcktes av Easy Opt-out i juni 2025. Och nej, jag sa inte fel. Juni 2025, alltså i fjol. Det tog fram till nu i sommar innan Apple faktiskt åtgärdade den. Det krävdes att 404 Media skulle rapportera om det för att Apple skulle få tummen ur. Vad var problemet då? Ja, Easy Opt-outs, de beskriver det så här, fritt översatt till svenska.
När ett e-postmeddelande som skickats till en dölj min e-postadress-adress avvisades som skräppost innehöll felmeddelandet från iClouds e-postserver den e-postadress som egentligen skulle döljas. Så var fallet i 100% av våra begränsade tester. Även andra typer av avvisningar var problematiska, även om det förmodligen är mindre vanliga. Den 7 juli 2026 hade sårbarheterna åtgärdats.
Så det tog alltså ett år och krav på att det skulle uppmärksammas för att Apple skulle ta tag i det. Problemet det var alltså att om jag ville avslöja vilken din riktiga adress var, Peter, och du använde iClouds sån här e-postalias tjänst, dölj min e-post, då kunde jag skicka ett mejl som var så spammigt det bara gick. Alltså jag tryckte in heta kvinnor i ditt område, sms-lån till låg ränta.
Och glöm inte konstiga brev från Nigeria.
Precis, det är ett arv från någon i Nigeria. Det är
bara, en kung,
ja,
gärna.
En kung, precis. In med allt det så att det med så hög sannolikhet som möjligt skulle avvisas som skräppost. Då hade iClouds felmeddelande, alltså det här avvisats, som rapporterades tillbaka till min utskickande e-postserver. Det här förutsätter att jag har kontroll över den e-postservern. Rapporterar tillbaka den riktiga e-postadressen istället för det alias som du använde. Så det gick alltså för den som verkligen ville att med en väldigt enkel lösning, spamskicka, få reda på vad är den riktiga mailadressen bakom det här e-postaliaset. Nu har Apple åtgärdat det, men det kvarstår ett problem, för nu är det här ju känt. Och vad innebär det? Jo, Easy Opt-outs skriver så här.
Orsakerna till att e-postmeddelanden avvisas sparas i loggar hos tredje part bortom Apples kontroll. Vi använder till exempel Mailgun för att skicka e-post till våra kunder. Tjänsten sparar loggar över leveranser och avvisningar i felsökningssyfte. Vi råkar bara spara loggar i några få dagar, men vissa avsändare behåller dem i flera år.
Så till exempel Postal, den e-postserver som vi använder för att skicka nyhetsbrev som kommer igång snart igen och transaktionella mejl. Där sparas vad det var som orsakade att ett mejl inte kunde levereras. Och de där loggarna, de ska givetvis rensas. Men om den som driver tjänsten inte rensar dem, då finns det kvar i loggarna vilka mejladresser som olika e-post alias hänger ihop med. Och det går inte att göra någonting åt, utan nu är de röjda. Och det är tyvärr inte det enda problemet som vi har hos Apple den här veckan, utan vi har ett problem till, nämligen att Apples privacy-tjänst läcker användarnas IP-adresser. Och jag sa inte fel, inte läckte, utan läcker. Det här är ett problem som fortfarande finns. Apple erbjuder ju tjänsten som heter Privat Relä-service. Det är en del av iCloud Plus, där du i Safari kan välja att tunnla ut din trafik via iClouds servrar. Lite som en VPN-tjänst, men precis som andra sådana här webbläsarintegrerade VPN-tjänster så finns det problem med dem. Nämligen, det är bara webbläsarens trafik som tunnlas, inte resten av operativsystemets trafik. Vi pratade om det problemet när Mozilla släppte sin Firefox VPN. Det var bara Firefox-trafiken som tunnlades ut. Vi pratade om det när Vivaldi började erbjuda Proton VPN gratis. För i Vivaldi så finns det ju också en e-postklient som någon kanske har använt någon gång. Och den e-postklienten, den tunnlade inte ut trafiken via Proton VPN, utan det var bara själva webbtrafiken. Och det här är ju skäl till att vi säger, använd en riktig VPN-tjänst istället som tunnlar all trafik från hela operativsystemet ut genom tunneln, inte bara specifik webbtrafik. För det som säkerhetsduon Musk har upptäckt nu, de är framme igen, det är att om de bara kan lura in en användare på en av deras testwebbplatser, då kan de se vilken den riktiga IP-adressen är, även om användaren har aktiverat iClouds privat relä-service. Det här går inte ifall användaren tunnlar ut sin trafik via en riktig VPN-tjänst. Men om användaren använder privat relä-service, då går det att se den riktiga IP-adressen. Och anledningen till det, det är ett misstag som Apple har gjort när det kommer till deras lösning för lösenycklar, passkeys. Och tekniken som kallas WebAuthn som ligger till grund för lösenycklar. Vi ska läsa vad Musk skriver. Jag vill bara innan dess poängtera att WebKit som de hänvisar till, det är alltså den inbyggda webbläsarmotorn som finns i Safari och i alla webbläsare som körs på iOS. De skriver så här, fritt översatt till svenska.
WebKit överlämnar WebAuthn-förfarandet till operativsystemets tjänst för autentiseringsuppgifter som själv skickar HTTPS-begäran direkt från enheten utan kännedom om eventuella proxyinställningar som värdappen har konfigurerat. Vi hoppar fram i citatet. Eftersom förfrågan skickas av operativsystemets tjänst för autentiseringsuppgifter, inte av Safari, passerar den aldrig igenom privat relätjänstens proxylager. Målservern ser därför enhetens verkliga IP-adress.
Och de hittade samma problem när det kommer till hur WebTransport är implementerat på macOS och iOS. WebTransport är ett API som används för realtidskommunikation, alltså spel i webbläsaren eller realtidsredigering av dokument och kalkylblad. Så de har satt upp en testsida som jag besökte. Den ligger på leaks.silo.app. Länk ligger givetvis i show notes som vanligt. Och vi fick frågan om det förresten förra veckan. Vad är show notes? Show notes är alltså beskrivningarna som finns in till det här poddavsnittet eller videoklippet. Längst ner så finns det en länk till go.nickasystems.com/pod363. Där har ni alla länkar. Men i alla fall, där finns en länk till den här testsidan som Musk har satt upp. Jag provade att besöka den först utan att ha privat relä-service påslaget. Då såg jag min riktiga IP-adress, precis så som förväntat. Sen slog jag på privat relä-service och då såg jag fortfarande min riktiga IP-adress.
Men tänkte jag säga.
Ja. Och jag behöver alltså inte klicka på någonting. Och det här är ett problem som finns idag. Det här är inte löst. Apple måste rulla ut en uppdatering till iOS och macOS för att lösa det. Och de har inte gjort det hittills. Så det här är ett problem som finns idag. Så tänk på att om ni använder privat relä-service för att dölja er IP-adress, så finns det sätt för webbplatser att ta reda på den. Vill ni dölja er IP-adress på riktigt, använd en riktig VPN-tjänst för det ändamålet.
Och nu så är det veckans huvudämne, och ofta när vi pratar om AI-agenternas framfart så får man en liten känsla av att ja, nu är det otäckt på riktigt. Men jag måste också säga att jag får lite känsla av att ja, nu är det ganska spännande.
Ja, det är ju spännande, men det är spännande i bemärkelsen otäckt. Det här är inte sånt som vi... Det här som vi ska prata om nu, det är sånt som hör hemma i en dålig science fiction film, alltså direkt till DVD, eller vad säger man nu, direkt till Netflix.
Oj, Amazon är det numera. Ja, Amazon Prime Video.
Exakt. Men tyvärr, det här är alltså sånt som händer i verkliga världen. Och om ni är trötta på att vi pratar om det, så måste vi prata om det, för att det här som vi nu har diskuterat de senaste veckorna, det utspelar sig alltså i realtid. Vi kan börja med att bara snabbt backa tillbaka till 16 juli. Det var då som Hugginface publicerade information om att de hade blivit attackerade av en helt ny typ av angripare, autonoma AI-agenter som någon hade satt att attackera deras tjänster. Och sen den 21 juli, det var då som OpenAI erkände att det var dem. Det var deras GPT 5.6 solmodell och en kommande modell som attackerade Hugging Face. Det pratade vi om i avsnitt 361. Lyssna jättegärna på det om ni vill veta mer om just den attacken. Problemet är, det är inte den enda attacken. Det var den enda attacken vi visste om då, men den 30 juli då publicerade Anthropic, alltså de som ligger bakom Claude och Mythos, ett blogginlägg, för att när OpenAI hade berättat att vi råkade attackera Hugging Face, då började Anthropic fundera, man tror om vi har gjort samma sak.
Ja, bara farten.
Ja, har vi kanske gjort samma misstag? Så de började kolla sina loggar, och de har hittills upptäckt 3 stycken incidenter. Den första redan i april, där de alltså hade råkat attackera riktiga organisationer. Och Anthropic skriver så här gällande de tester som de själva hade gjort av Claude, alltså namnet på alla deras olika modeller. Fritt översatt till svenska som vanligt.
Anthropics utvärderingsprompt specificerade för Claude att dess miljö var en simulering och att den saknade internetåtkomst. På grund av ett missförstånd mellan oss och vår utvärderingspartner var detta inte fallet, och internetåtkomst fanns tillgänglig. På grund av detta, när Claudes sökningar ledde den till riktiga system på det öppna internet, betraktade den systemen som en del av övningen. Slut på citat. Ja, det är lite Matrix över det.
Ja.
De glömde dra ut internetsladden helt enkelt.
Ja, precis. Har du kopplat ur den? Jajamensan. Är du säker? Ja. Men nej. Och då är det ju inte konstigt att om man liksom ger en AI-agent i uppdrag attackera de här systemen. Och den ser, ja men systemet finns här, ja, vad ska ni göra? Det är klart att den attackerade. De fortsätter och skriver så här.
I och med att Claude felaktigt trodde att alla tillgängliga system och aktörer avsiktligt ingick i övningen, kompromitterade modellen de berörda organisationernas infrastruktur med hjälp av grundläggande metoder såsom att utnyttja svaga lösenord och ändpunkter utan autentisering.
Vi ska kolla på 2 av de här incidenterna, för jag tycker att de är extra intressanta. Det första, det var en incident där Opus 4.8, eller då Claude Opus 4.8, hittade ett företag som den bestämde sig för att det här ska jag attackera. Och anledningen till det var att den hade fått i uppdrag att hitta ett påhittat företag och attackera det. Tyvärr visade det sig att det här påhittade företaget hade ett namn som påminde om ett riktigt företag som då Opus 4.8 valde att attackera, lyckades attackera och stal en databas från med riktig produktionsdata. Alltså det gjorde ett riktigt intrång och stal data från det här företaget som bara råkade ha ett liknande namn. Den andra incidenten, där var det Mythos 5 som var framme igen och hade försökt infektera ett företag genom att preparera ett Python-paket med skadeprogram. Python-utvecklare eller Python-utvecklare, de använder ofta en tjänst som heter PyPy, som är en sån här central plats där det distribueras olika paket som utvecklare kan använda. Och om en angripare lyckas få in skadeprogram i ett sådant paket som i sin tur används av flera utvecklare, ja, då kan det få väldigt stor spridning. Och Mythos var duktig. Mythos började med att registrera ett nytt mailkonto för att överhuvudtaget kunna sedan skapa en ny användare på PyPy och publicerade därefter ett infekterat sådant här paket som laddades ner och kördes 15 gånger. Så där lyckades faktiskt Mythos att attackera organisationer som inte alls skulle ha blivit attackerade. Men det tar inte slut där. För den 4 augusti, då fick vi nästa nyhet från AI Security Institute. Alltså som vi har pratat om flera gånger, det här brittiska testlabbet som har utvärderat några av de här modellerna. Den 28 juli, då hade de nämligen upptäckt lite ovanliga dataöverföringar från testmiljön. Och de skriver så här, fritt översatt till svenska.
Vi genomförde den här övningen 122 gånger med flera olika modeller. Vår utredning visade att en AI-agent i 10 av dessa körningar utförde autonoma åtgärder på öppna internet utan tillstånd och riktade sig mot verkliga människor och organisationer. Totalt dokumenterade vi 19 sådana handlingar. Nästan allt detta beteende, 17 handlingar, kom från en enda modell, Anthropics Mythos 5.
Och de två andra kom från OpenAI's GPT 5.6 Sol. Det ska läggas till här att när AI Security Institute gör de här utvärderingarna, då är ju de här säkerhetsmekanismerna avslagna för att de ska kunna testa modellerna på riktigt. Och i de här fallen, då var de dessutom medvetet uppkopplade mot internet. Det här var alltså inte som när vi pratade om OpenAI's agent i förra avsnittet som rymde från testlabbet, utan här var de faktiskt medvetet uppkopplade mot internet. Lyckligtvis finns det inga tecken på att någon av de här attackerna lyckades, så i de här fallen så verkar det inte ha blivit någon skada. Men det finns ett exempel som alltså är så intressant för att det också försöker att attackera människor. GitHub är ju där stora delar av världens utveckling sker, framförallt öppen källkodsutveckling. Och ifall jag ser ett projekt på GitHub som har en bugg i sig, då kan jag, om jag är en duktig utvecklare, skriva en så kallad pull request som åtgärdar den här buggen, som de som driver projektet sen kan införliva i projektet, göra en ny version och så är den buggen åtgärdad. Eller ifall jag vill ha en väldigt bra ny funktion och är duktig utvecklare, då kan jag skriva en sån pull request och be om att få den införlivad i projektet. Mythos 5 trodde att den som en del av övningen skulle försöka infektera ett sådant här GitHub-projekt. Och bestämde sig för att, ja, låt oss se ifall det går att göra. Det var ett projekt som drevs av någon från Danmark. Så Mythos passade på att slänga in lite sådana här hälsningsfraser på danska för att vara extra övertygande. Men det intressanta, det var hur den bar sig åt för att försöka, den lyckades inte, men hur den bar sig åt för att försöka lyckas få in skadeprogram i det här öppen källkodsprojektet. Det första, det var att den upptäckte att det fanns en bugg som väntade på att åtgärdas. Och givetvis ville den vara snäll och åtgärda den buggen. Så den skrev en sån här pull request som åtgärdade den buggen. Och sen skapade den en GitHub-användare, skickade in den här pull requesten och skrev en kommentar, fritt översatt ungefär: jag gjorde en snabb granskning och anser att detta är redo att slå samman. Men då var det en annan av de som arbetade med projektet som skrev: jag tycker inte att den här pull requesten ska slås samman. Den nyligen tillagda sidan med versionsanteckningar innehåller skadlig kod som kommer att installeras när sidan förladdas, och den hoppas över i de automatiska kontrollerna så att den inte ska upptäckas. Ja, det är någon som var på sin vakt där.
Ja, får man ju säga.
Ja. Men sen var det en annan av de som bidrog till projektet som skrev: jag använder själv den här programvaran och kraschen påverkar oss varje dag. Efter att ha sett kommentaren ovan granskade jag koden själv. Jag kan inte se någon nedladdning eller någon skadlig kod i ändringarna.
Ja, det.
Ja. Det är ju bara det att den här tredje personen som kommer in, det är också Mythos som försöker lura sig till att få igenom det här. Det är till och med så att när man kollar i hur Mythos har resonerat, då har den skrivit till sig själv: vänta lite med att utge dig för att vara den här nya personen så att det inte ska vara för tydligt att det hänger ihop.
Åh, det är så briljant! Det är så briljant!
Ja. Och så försöker Mythos övertala den riktiga utvecklaren att köra ett kommando. Kör det här kommando. Det kommer bevisa att inte ändringen innehåller några skadeprogram. Ägaren fick nog och bara stängde det här för att ägaren såg att här är någon som försöker infektera projektet. Men det är kul att se, för att här har vi då alltså inte bara attacker där en AI-modell skannar internet efter liksom öppna sårbarheter, utan faktiskt försöker få in skadlig kod och försöker lura människor att lägga in den skadliga koden.
Ja, och skalas det upp liksom.
Så ja. Är precis,
det kan ju göras tiotusentals, hundratusentals gånger.
Ja, och det är ju ett problem om det här börjar ske i stor omfattning. För att då är det någon stackare som ska sitta och gå igenom allt det här infekterade slasket som försöker skickas in. Det här misstänker jag att är bakgrunden till att den 28 juli det publicerades ett öppet brev som nu har undertecknats av över 1300 medarbetare på några av de ledande AI-företagen i USA. De har börjat inse att situationen håller på att spåra ur. Och de skriver så här, fritt översatt till svenska:
för att förverkliga AIs potential kan industrin, staten och samhället i stort behöva möjligheten att vinna tid för att hantera framväxande risker, utveckla säkerhetsåtgärder och stärka tillsynen. Men varje företag och varje land står under ett intensivt konkurrenstryck om att inte ensidigt bromsa utvecklingen. Idag saknar världen dessutom de tekniska och styrande verktygen som krävs för att avsiktligt kunna styra takten på utvecklingen i AIs framkant.
Och de ger en konkret uppmaning. De säger till den amerikanska regeringen att de vill att amerikanska regeringen ska stödja ett internationellt arbete för att utveckla de här tekniska och styrande verktygen som krävs för att kunna styra takten på utvecklingen. Och det här brevet är alltså undertecknat av bland annat forskningscheferna hos OpenAI, hos Anthropic, hos Meta och hos Google. Anthropics vd har också skrivit under det här brevet. För nu tror jag att de börjar bli genuint oroliga för hur egentligen man ska hantera den här situationen. Modellerna blir kraftfullare och kraftfullare, bättre och bättre på att upptäcka sårbarheter. Och samtidigt som de amerikanska modellutvecklarna konkurrerar med varandra om vem som är bäst, så ser vi ju att de kinesiska utvecklarna bara ligger en generation efter. Och det är klart att om liksom Anthropic och OpenAI skulle ta i hand på, nej men nu väntar vi lite med att släppa nya modeller, då kommer ju Kina dra nytta av den möjligheten att springa om.
Ja, om det inte finns en global överenskommelse på något sätt.
Ja, och det är väl lite, ja, det är ju det de efterfrågar nu. De efterfrågar inte att regeringen i USA ska börja reglera hur de amerikanska företagen ska bete sig mot varandra, utan de vill att de ska stödja ett internationellt arbete. Lite som med atomvapen och atomenergi.
Och allt med atom, ja. Precis. Ja. Ja. Mm.
Hur i hela friden man nu ska kunna få världen att enas om.
Ja. Det finns ju en huggsexa här, och alla vill ju gå ut detta som vinnare utan negativa konsekvenser, så att säga.
Ja.
Naturligtvis. Och det blir ju, men även Kina lär ju ha problem med att dina AI-modeller råkar göra såna här saker på kinesisk mark och kanske utanför också. Så ja, som sagt, spännande och lite skräckingivande.
Mm. Sen kan det givetvis också finnas en finansiell del i det hela. Vi vet ju att både OpenAI och Anthropic vill börsnoteras. Och vi vet att det börjar vara ganska mycket pengar som man kan ifrågasätta om är cirkelinvesterade egentligen. Och hur mycket mer pengar som går att resa. Så det kan ju också vara en sån sak som ligger bakom att de ber om att vi ska få en liten paus. Men oavsett vad så är det, det är intressant att så många av de tunga spelarna i världen har skrivit under.
Ja, där var ni på svensk mark rätt tidigt ute.
Ja, det, vi har ju sett ett sånt här liknande, ett liknande brev tidigare. Och då skrev till och med jag under. Men det var för att jag ville att man skulle vänta med lanseringen av nya modeller. Nu handlar det här ju snarare om... jag vet faktiskt inte vad det här handlar om. Alltså, jag har ingen aning om hur man i hela friden skulle kunna lösa den här situationen.
Nej, den är nog för närvarande olöslig. Vi har också ett politiskt klimat i USA som inte riktigt... som inte riktigt återspeglar en, ska vi kalla det, en åtstramning. Utan USA först, ja. Störst och bäst. Så att, nej, det är en utmaning. Men mycket av diskussionerna börjar ju på det här sättet. Att det kommer på detta sättet. Det är inte nödvändigtvis så att alla dessa då 1300 personerna menar att de har någon lösning på det. Men samtalet måste ju föras. Och det är nog klokt att börja nu, tror jag.
Ja, verkligen. Det börjar nu innan det är för sent, slash om det inte redan är för sent.
Men vet du vad som inte är för sent?
Att trycka på prenumerera-knappen. Ja, just det. Den kan man faktiskt fortfarande trycka på. Så att vi, om världen finns kvar nästa vecka åtminstone.
Ja, det tror jag nog.
Är tillbaka med ett nytt avsnitt av Bli säker-podden. Podden som gör er lite säkrare för varje vecka som går. Och om allting går enligt plan nu med en liten granskning som jag håller på att jobba med. Kommer komma med en väldigt intressant nyhet. Helt frikopplad veckans ämne. Nästa vecka. Så passa på att prenumerera på podden, så hörs vi nästa vecka förhoppningsvis igen. Ha en trevlig helg.